Hörrni, förra gången jag predikade så talade jag om ett svårt ämne och jag tänker, varför ska man göra någonting annorlunda? Ska också försöka tala om ett lite komplicerat ämne idag, men någonting som jag tycker är exceptionellt viktigt. Jag ska försöka tala om förlåtelse. För jag har funnit någonstans i mitt liv att förlåtelse i all dess prakt, charm och svårighet är någonting av det mest komplicerade, enkla som finns i det kristna livet. Jag hämtar dagens text från Matteus 22. Ganska känt ställe. Det låter så här enligt den nya folkbibelöversättningen. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. När jag var yngre, trodde eller inte, det har hänt någon gång, så gillade jag att skida. Jag faktiskt sa att under ett par år så varenda dag det lite fanns någonting som liknar snö, så får man ut och drog en par varv i det fina skidcentret där i det stora berget vi har i Sundom, kallas Öjberget. I Öjberget har de ett antal olika spår man kan välja på. Man kan dra 3 kilometer spåret, man kan dra 5, och sen kan man dra som jag gjorde en gång i misstag och få ut och hamna i Solv. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men dit får jag. Men det finns ett spår också där, jag vet inte om det finns kvar, men på min tid fanns det ett spår som det heter Konditionsbacken. Jag måste se om det finns en sundombord som kan nicka och se om det finns kvar. Alla ser förvirrade ut, men det var inte tid fanns någonting som ett Konditionsbacken. Och det var en sån här halvt icke-angenäm upplevelse. För när man började skida på den så kallade konditionsbacken så gick det ganska rakt uppåt. Nu var jag ganska liten så kan jag rakt uppåt till lite mindre rakt idag än det var på den tiden. Men det var en hög, brant uppförsbacke. Och man stonkade och man slet. Och så tänkte man, äntligen kommer jag upp. Och så fortsatte det. Nåväl, när man stonkade sig upp då, det gick till sist, tog man nästan av skidorna och sprang upp. Nej, det gjorde man inte. När man stonkade sig helt upp för backen, då förväntar man ju sig att när man väl har stonkat sig upp för hela den här, säkert åtminstone 20 meter höga backen, så förväntar man ju sig en lång färd neråt, gärna med något café där och sånt. Men vad fick man? En kort nedförsbacke. Det var ändå. Så efter ett tag så beslöt jag mig för att det där är ingenting för mig. För mycket arbete, för lite belöning. Och då kan man fråga sig, vad har det med sakerna att göra? Jo, men många gånger kan jag uppfatta och uppleva förlåtelsen. Mycket hårt arbete, men vad är det, spelar det för roll och vad ger det mig för någonting? Om jag håller på med det eller inte. Det händer nu som då, egentligen ganska ofta, att människor kommer fram till mig och berättar om någonting vidrigt eller hemskt som hon eller han har varit med om. Och nästan alltid handlar det om något som berör dessa tre områden. Antingen nummer A, man är besviken på Gud. Nummer två, man är besviken på sig själv, alltså man kämpar med sin egen självbild eller självkänsla. Eller nummer tre, man är bitter på vad någon annan människa har gjort mot en. Ibland när dessa människor talar med en så tycker jag nästan mig skynja lite hopp i deras ögon. Att jag ska komma och säga, jag håller med dig, fortsätt du vara arg och bitter på din medmänniska. Fortsätt du vara besviken på Gud och fortsätt du tyck synd om dig själv. Vi människor fungerar lite på det sättet ibland. Men, kära vän, även om jag ur ett mänskligt perspektiv är beredd att hålla med dem. Det är klart att jag är beredd att hålla med ur ett mänskligt, juridiskt perspektiv. Så har de rätt att vara arg på en människa som med ren vilja har betett sig illa mot en annan individ. Det är klart att jag är beredd att hålla med om en människa kämpar med sjukdom, till och med dödsfall. Att man kan vara beredd att vara besviken på Gud. Och man kan till och med finna anlag för att hålla med att en människa kan få tycka synd om sig själv när hon eller han har kämpat så länge med diverse olika saker. Men som jag sa den, kära vän, förr eller senare landar ändå mina tankar i den smala vägen och den trånga porten som kallas förlåtelse. Under mina år, jag har ändå varit med nu snart i 20 år, vilket inte förstås så länge man ser på era många här veteraner på vägen. Men jag har fått brottats med förlåtelsens väsen ett antal gånger. Människor som både medvetet och omedvetet har sårat en och gjort en illa. Det har lett mig i alla fall till en frestelse att inte förlåta sina medmänniskor. Det har lett mig till frestelser ibland att inte acceptera mig själv. Och det har lett mig ibland till frestelser när jag kämpar med mina sjukdomar och svårigheter till att inte vilja ha någonting med Gud att göra. Men samtidigt är det vad Bibeln talar om att vi ska göra. Hela tiden gå på den smala vägen och genom den trånga porten. Det är det Jesus säger. Vi ska inte gå på den breda vägen, vi ska gå på den smala vägen. Och vi ska inte gå genom den breda porten, vi ska in genom den trånga porten. Och då när jag tänker på kristendomen ur ett rent mänskligt perspektiv, så kommer jag egentligen fram till att det är en väldigt orättvis ideologi eller livssyn. Här finns inget karma, här finns inget tal om hämnd. Istället uppmanas vi ständigt att leva i kärlek till varandra. Vi ska vända andra kinden till. Vi ska be för dem som förföljer oss. Och vi ska älska våra fiender. Allt detta i en kärlek som oftast då bottnar i detta mysteriska förlåtande eller förlåtelsen. Om vi nu snabbt lite ska snart gå in i själva huvudteserna mina. Men om vi snabbt går in i ordet förlåtelse. Det finns en par grekiska ord för förlåtelse. Men det som jag har valt att ägna en par tankar åt, det är det grekiska ordet aphesis. Aphesis. Egentligen betyder aphesis att du ger nåd eller släpper taget om någonting. Det är någonting du håller fast vid, men så händer aphesis och så släpper du taget om det. Det är som att någon skyller dig en stor massa summa pengar av utan någon som helst orsak. Så ger du skulden tillbaka. Det finns en berättelse som vi många av oss kanske har snubblat på någon gång i Matteus 18. Den här mannen, jag vet inte hur han lyckades just med det, men han var skyldig sin herre 60 miljoner dagslöner. Alltså det är en par euro. Beroende på vad man har för jobb. Men låt säga att han var president. Han var alltså skyldig en hel hög, oerhört mycket pengar. 60 miljoner dagslöner, det är åtminstone en par miljarder. Beroende på då förstås hur man räknar. Och så kommer hans herre och säger till honom, hör du, nu är det dags att betala. Och då blir man ju nervös om man kommer en sån och så man skyldig då de där summan pengar. Och så börjar den här herren hota den här tjänaren, hör du, om inte du kan betala, vi säljer barn och fru. Och sätter vi dig i fängelse tills du betalar allt. Så man funderar, hur länge levde de på den tiden? Och så bönföll han och sa att jag vill inte att du säljer min fru, jag vill inte att du säljer mitt barn och jag vill inte sitta i fängelse. Ge mig aphesis, ge mig nåd, förlåtelse. Och då står det att han gav, efterskänkte honom hela summan. Det är alltså goda nyheter. Och så står det, och det kommer ju väl märkliga, och det här är en hemlighet som jag tror vi många gånger kan snubbla själva på. Han har just fått hela den summan betald, bortstruken. Och så träffar han på sin gode, eller ovän, eller vän, jag vet inte vad man ska kalla honom, som är skyldig honom. alltså han som hade den stora skulden att själv till en annan person som var skyldig honom lite pengar. Så han kom och hittade den här mannen som var skyldig honom då 50 dagslön. Och så står det om honom att han krävde att han skulle betala de här 50 dagslönerna, som i min lilla matematik är 50 dagslöner lite mindre än 60 miljoner dagslön. Och så kunde han inte betala, och så bönföll han i sin tur till den här som just har fått hela skulden efterskänkt, men han vägrade att ge honom nåd. Så det står att han kastade honom då i fängelse som var skyldig 50 dagslön. Sen gick ju rykte på stan som det alltid gör. Och så fick den här rika mannen höra om det här. Och så slutade hela historien med att han slänger den första tjänaren in i fängelse, så fick han börja göra avbetalningar då på sina 60 miljoner dagslöner. Och vad är poängen med det här? Jo, Jesus talar om att vi ständigt behöver förlåta. Men min poäng i den här berättelsen är att hur vi många gånger har svårare att förlåta än att ta emot förlåtelse. Vi kan alla känna igen oss, tror jag, att om vi själva har gjort bort oss så vill vi få förlåtelse. Men vi har många gånger svårt att släppa tag i när folk har gjort oss illa. Då vill vi hålla tag i varenda tråd som går av bitterhet, ilska, avundsjuka och vrede. För vi kan lätt hamna där, kära vänner, där vi vill få förlåtelse. Men vi vill inte förlåta människor som har felat mot oss. Och det är mänskligt och det är helt naturligt, men det är någonting som jag tror att vi ska behöva jobba på och vi ska se lite närmare på snart. För mig visar den här berättelsen en sak, som jag redan sa det, att det många gånger är extremt svårt att förlåta. Jag tycker vi kan vara ärligare än från början och erkänna att så är fallet. Jag tror att vi måste börja diskussionen om förlåtelse där. Vi behöver medge att det är något som ett mänskligt perspektiv kan kännas oöverkomligt att göra. Den kände poeten, tror han var, levde på 1600-talet, Alexander Pope, sa så här: att fela är mänskligt, att förlåta är gudomligt. Vi felar alla. Romarbrevet 3 säger Paulus att alla människor har syndat. Vi alla av den formen att vi hela tiden gör bort oss. Därför tror jag att hemligheten ligger i det gudomliga att förlåta, och vi kommer alldeles strax till det. Ju mer jag har läst Bibeln och läst vad stora tänkare och teologer har sagt om kristendomen, finner jag relativt snabbt att förlåtelsen är essentiell för ett fungerande kristet liv. Ur ett personligt perspektiv har jag funnit tre områden där jag har behövt och behöver Guds hjälp att bemästra förlåtelsens väg. Och det här är egentligen det jag skulle några minuter vilja tala med dig om idag. För det första, relationen med Gud. Jag behövde syndernas förlåtelse. Jag behövde omvända mig från mig själv. Nummer två, relationen med mig själv. Jag behövde bli så som Gud hade tänkt det. Jag behövde acceptera den jag var och är. Nummer tre, relationerna med mina medmänniskor behövde upprättas. Jag behövde förlåta dem som gjort mig illa. Jag fann att denna pilgrimsfärd var både lönsam och jobbig. Många gånger kändes som en enorm uppförsbacke, som det där konditionsspåret i Sundom. Uppförsbacke att ge sig upp på. Men jag ser tillbaka på livet, låter nu som en gammal man, vilket i vissa fall kan man ju konstatera att jag är det. Men jag kan i alla fall, när jag ser tillbaka, konstatera att dessa saker, de här tre områden, har blivit nycklar som har hjälpt mig att närma mig ett liv som både är harmoniskt och som även, trots att det många gånger kan känna paradoxalt, ett liv som fungerar här på jorden, någonstans nära det liv som Gud har tänkt för människan. Nämligen, ha en relation med Gud i harmoni med honom. Ha en relation med dig själv i harmoni med dig själv. Och ha en harmoni med människorna runt omkring dig. Och det är det som vi ska angripa här riktigt nu. För det första, relationen, som jag sa, med Gud behövde upprättas. När människan föll i synd, ända sedan dess har hon fått kämpa i uppförsbacke i livets pilgrimsfärd. När Jesus kom, sänd av Gud, och blev det syndoffer som krävdes för att relationen skulle kunna återupprättas, så gjorde Gud är så enkelt som det bara kunde gå göras för människan. Och genom Jesu synd och offer kan människan idag uppleva frid med Gud genom att hon enbart accepterar det Gud redan har gjort för henne. Paulus konstaterar att vårt skuldebrev numera är utplånat. Det existerar inte längre. Då vi tar emot denna gåva som det är frågan om, alltså en gåva, får vi inte bara frid med Gud, men vi hamnar också i ett så kallat välsignat tillstånd. Vi läser att när Gud skapade människan så välsignade han henne. Observera att han välsignade henne före hon började göra någonting, varken bra eller dåligt. Människans grundtillstånd är att hon är välsignad av Gud. Vad synden vill med oss är att vi inte ska vara välsignade av honom. Vad Gud vill är att vi ska vara välsignade av honom. Det vill säga, människan är tänkt att befinna sig i detta tillstånd av välsignelse. Nu är det då skäl att tänka på och fundera lite ibland på det i alla fall, att välsignelse inte mäts med jordliga mått. Ibland när vi talar att du är så välsignad, så tänker vi hela tiden en massa eurotecken och bilar som hoppar omkring. Men välsignelse handlar inte om någonting annat än att du har frid med Gud. Sen kan det yttre te sig på olika sätt och vis. Men välsignelsen i det här perspektivet handlar om att vi har frid med Gud. Inte hur många euron eller bilar du äger. Det handlar bara om, har du fått uppleva syndernas förlåtelse så att du kan leva välsignat liv. Det vill säga leva i relation, harmoni med Herren själv. Nyckeln till det tillståndet kan oftast, och lyssna, nu vill jag säga något riktigt viktigt. Det brukar hända ungefär två gånger på predikan, så kommer det en av dem. Nyckeln till att leva välsignat är inte som vi ofta gör det. Det mäts inte med yttre attribut. Det mäts inte hur bra det går. Det mäts inte hur bra du lyckas med allting du gör och håller på med. Utan det mäts framförallt i vad har hänt i dig. Jesus talar om, eller det är ju Paulus, i Galaterbrevet 5, om andens frukter. Han talar om kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Alltså när vi får frid med Gud, när vi blir välsignade av honom, då händer detta i oss. Vi blir inte massa yttre, det kan hända yttre grejer för den sakens skull också. Det kan hända att du blir en framgångsrik man eller kvinna, och må du nu bli det. Men när Gud gör någonting i oss, då är det verkligen i oss som är det väsentliga också ur Guds perspektiv. Vi måste lära oss som troende många gånger att se i våra hjärtan vad Gud gör i oss och inte bara tänka på det yttre. För då en människa upplever syndernas förlåtelse får hon tillgång till dessa gudomliga attribut. Det är klart att jag inte säger att icke-troende inte kan vara glada eller vänliga eller och så vidare. Men jag vill säga så här istället. Att troende bör ju ha dessa saker mera än en icke-troende. I min lilla värld i alla fall så borde en som har upplevt Jesus vara mer generös, givmild, ha mer frid än en annan. Det vill säga, Guds liv, det välsignade livet med Gud mäts vad Gud gör på vår insida. Jesus sa det. Att det största budet var att vi ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Observera betoningen på Herren din Gud. För ibland så tror jag att vi inte tänker på det här. Han säger, ni ska älska Herren din Gud. Och då sätter vi igång, och nu måste vi börja älska Gud och sätter på värsta turboeffekten för att få fram lite kärlek. Det står Herren din Gud. Gud måste först bli din Herre. Innan kärleken till honom kan finnas i ditt liv. Så allting börjar med att vi omvänder oss från oss själva och kommer till Gud och säger Herre, bli vår Herre. Sen när Gud är Herren i vårt liv så kommer också hans liv att börja pulsera på ett sånt sätt som det inte gjorde tidigare. Och jag tror att för att komma dit så behöver vi be en bön som vi många gånger ber här i kyrkan. Herre, jag klarar mig inte själv. Hjälp mig. Guds favoritbön tror jag. När vi säger, Herre, nu stiger jag ner från min tron. Och jag ger den trons plats till dig. Så för det första, relationen med Gud behövde upprättas. För det andra, och nu ska jag tala om lite halvtunga saker. Men det är till för att hjälpa oss. Det är inte någonting jag nu är ute efter att fördöma. För jag vet själv hur svårt det är. Men för det andra, relationen med mig själv behövde upprättas. Jag har en minnesbild när jag själv kommit i tro. En kort tid därefter så träffade jag en god vän. Och till min goda vän så uttryckte jag hela min inre världs smärta. Och jag sa till honom så här. Varför har Gud skapat mig så här ful? Sa jag till Gud helt ärligt. Eller sa inte till Gud, men jag sa till min vän. Men Gud var med där någonstans. Och jag sa det, inte för att oj vad det nu är synd om mig och så vidare. Men det var min inre reflektion som jag ställde till Gud. Och som egentligen visade, här fanns en väldigt sårad, sargad människa som behövde få uppleva helande från Herren själv. På något sätt blev den kvällen ändå, när jag hade sagt det, att erkänt det inför min vän och inför Gud, så blev det ett startskott på en lång resa som senare landade i att jag fullt accepterade den jag var och alltid hade varit. Jag talar ibland med människor och det tycks råda stor fobi att visa vem man egentligen är. Man är rädd att folk ska känna till en svaghet och synder trots att de är förlåtna och fastspikade på korset. Samtidigt så blir jag trött på att så lätt kan smyga sig in en kultur i kyrkliga sammanhang där man borde vara bättre än vad man är. Det är som om vi går omkring med en massa masker och fasader för att leva upp den standard som vi tror Gud har, men som man i själva verket inte bryr sig överhuvudtaget om. Då Gud kallade kung David uttryckte han inte att han gick efter det yttre. Han gick inte efter biceps, utan utgick från vad som fanns på hjärtat. Jag tror där någonstans så finns nyckeln i ett sunt liv. Tillåter vi Gud att beröra våra hjärtan? Tillåter vi andra människor att hjälpa oss när vi kämpar de här tunga och svåra sakerna som jag själv har kämpat med, men som jag talar med så många människor som kämpar de här sakerna? Mitt problem som en ung kristen man var att jag enbart såg till mina yttre attribut. Och lyssna, jag säger det igen. Jag såg enbart till mina yttre attribut. Men lösningen jag fann var att låta Gud beröra min insida, det vill säga mitt hjärta. Inte enbart genom känslomässiga eskapader, utan genom att låta hans sanningar bli mina sanningar. När man accepterar sig själv för den man är, i all dess ofullkomlighet, du kommer aldrig förbi den stadiet, så inträffar oftast några av dessa intressanta saker. Jag ska snabbt beröra dem. Nummer ett. All press att prestera inför Gud försvinner, för du är älskad för den du är. Nummer två. Du slutar jämföra dig med andra, för det finns ingen skillnad på jude, grek, fri, slav och man eller kvinna. Alla vi ett i Kristus. Nummer tre. Du blir mindre självisk, eftersom man slutar sträva efter att klättra på den kristna karriärstegen. Istället inser man att man är blott en tjänare. Alltså, du är älskad för den du är. Det säger vi oftast många gånger i kyrkan, men ska man göra en sån här opinionsundersökning här, så är jag helt säker på att det finns många människor inne som inte helt 100% kan säga jag köper det där och jag tror på det och jag lever det. Varför det? Jo, för att synden kommer in till oss med dess lögner och försöker säga oss allting annat än det som just är sanningen. Så vi behöver hela tiden jobba med det här, att vi kan acceptera oss för dem vi är. Och hur gör man det? Jo, du gör det genom att du läser Guds ord. För när du läser Guds ord så talar Gud till dig vad han tycker om dig. Och sen tror jag att du kommer gå den resan som jag har gått. Att du sakta men säkert så börjar du acceptera dig själv. Och inser att jag är älskad för den jag är. För när jag var ung så kunde det vara ett sånt, det låter lite konstigt men man måste ju vara ärlig ibland. Så kunde det vara så att jag predikade tyckte ganska bra. Och så får jag hem från kyrkan så tänker jag, nu Herre är beredd att komma hem till dig. För nu har jag gjort ett bra jobb som kristen. Så hoppades man nästan att nu ska man dö. För att nu är jag redo. Och så gjorde man inte, och så kom måndag eller tisdag som var sämre dagar. Så får man lite panik. Herre, jag är inte riktigt redo nu just. Kan du vänta till nästa gång jag predikar bra? För vi kan funka så många gånger människor. Att vi hela tiden måste göra någonting för att förtjäna Guds kärlek. Men när du börjar acceptera vem Gud är och vad han har gjort för dig och vad du är, så försvinner pressen att prestera inför levande Gud. För han har ändå gjort allting redan. Han sa, det är fullbordat. Och då försvinner din press och din stress. Och det leder till att du slutar jämföra dig med andra. En del kanske har 2 pund medan du har 1,5 pund eller 1,9 pund. Men vad spelar det för roll? Vi kan aldrig jämföra oss med någon annan. För det handlar inte om dig och mig. Moder Teresa säger ju det. Att i slutändan så spelar det ingen roll. För det är inte mellan dig och människor som det här resan handlar om. Utan det är mellan dig och Gud. Så du kan tycka, jo men hon är så mycket bättre att prata. Hon har en så mycket bättre karriär. Eller han är si och han är så. Men det, vad spelar det för roll? Vi alla är inför Gud. Och för det tredje så inför Gud är vi ändå bara tjänare. Det finns ingen titel pastor, apostel, evangelist, lovsångsledare, diakonissa eller vad som helst. Utan i Guds ögon har vi ett stadie. Tjänare. Han säger ju det till den som fick 5 pund och 3 pund. Han ska säkert sagt det till den som fick 1 pund också om inte han ska ha grävt ner det. Men till alla de här människorna sa han, du trogne och gode tjänare. Han sa inte affärsman eller någonting annat. Utan han poängterar att det tillståndet vi människor har, det är att vara en tjänare. Och jag tror när vi accepterar vad Gud har skapat oss till att vara, så försvinner när pressen också från att jämföra oss. Den försvinner från att vi måste utföra så jättemycket. För att vi landar i det harmoniska att Gud har skapat mig för den jag är. Och det räcker långt. Det räcker ända in i himlen, inte på grund av vad vi gör, utan på grund av vad Jesus har gjort för oss. Och jag vill påpeka att eftersom vi då är ofullkomliga så kommer alltid spår av dessa saker att följa med oss. Nu kan ju folk tro att Anders har gått så bra för oss, han är ju alltid där hela tiden. Det är klart det inte är det. Det är därför vi behöver Gud. Det är väldigt svårt att hela tiden på något sätt kunna leva de här sanningarna, men jag tror att det går att närma sig det här. Du inte hela tiden behöver kämpa och älska mig själv. Du behöver inte hela tiden jämföra dig med andra, eller du behöver inte hela tiden känna att jag måste göra så mycket för att vara godkänd inför Gud. Bort det som Paulus ska ha sagt om man ska predika här idag. Jag tror att vi som kyrka kan göra en skillnad genom att hela tiden ha en öppen dörr till de människor som har behov av hjälp. Bemöter vi dem genom att visa att de är älskade för dem de är. Visa dem att oavsett bakgrund är de lika värdefulla som alla andra. Och väljer att osjälviskt betjäna dem med samma kärlek som vi har fått. Så tror jag att vi kan göra en skillnad. Jag drömmer ibland om att vi kan ha en kyrka där precis varenda människa skulle känna att hit kan jag komma. Fast jag gjort bort mig fullständigt igår. Vad spelar det för roll? Vi alla är ett i Kristus. Vad spelar det för roll om vi, vad vi än syndar med? För enligt min bibel så är synderna fastspikade på korset. Och öppnar dörren, öppnar du på något sätt kyrkan upp för synd? Ja, det gjorde Jesus också. Han umgicks med syndare. Håller på att säga att vi ska försynda kyrkan, men så dum är vi väl ändå inte. Och jag sa inte heller. Jag sa att vi ska öppna dörren för att människor som behöver Gud ska få komma till Gud. Kyrkan ibland håller på att stänga dörrarna, vi ska öppna dörrarna. För vi tror att bästa stället för en människa att komma till, att få komma till Gud och uppleva syndernas förlåtelse genom omvändelse och få uppleva frid med Gud. Frid som leder till att man är älskad för den man är, inte vad man gör. Och om man är älskad för den man är, så spelar kanske inte så mycket roll vad man gör. För inte man är älskad för, utan man är älskad för den man är. Har varit tydlig där? Bra. Och då har vi en bön då som man kan säga ibland. Gud, hjälp mig att älska mig för den jag är och den du har tänkt att jag ska vara. Kämpa med dig själv, och jag gjorde det själv, så jag vet vad jag talar om i det här området i alla fall. Så börjar jag be den här bönen. Gud, hjälp mig att älska mig för den jag är och den du har tänkt att jag ska vara. Gud är som mest nöjd med dig när du är som mest nöjd med dig själv. För då är du exakt där han vill att du ska vara. Nummer tre, sista punkten. Relationerna till mina medmänniskor behövde helas. Det är en sak att omvända sig och acceptera sig själv. Men en helt annan sak att förlåta människor som gjort en illa. Sällan ser man något som så radikalt dränerar energin och glädjen ur en människas liv som när man ser hos en som har blivit djupt bitter. Det är så jobbigt egentligen att träffa på människor som är bittra. Och här kan jag också tala av erfarenhet, för jag har också varit bitter under längre tider av mitt liv. För då man väl är bitter, känner man ingen något så vidare stor iver eller inspiration att förlåta eller älska den människan. Och här måste vi visa stor förståelse och kärlek till våra medmänniskor. Vi kan inte säga till någon människa som är bitter på saker och ting nu, skärp dig, håller du på med? För inte lever vi den människans liv. Vi vet inte ens människans omständigheter. Vi vet inte vad hon eller han har fått kämpa med. Därför måste vi alltid komma med nåd, kärlek, tålamod och föra dem till Jesus. För när du väl är bitter, så finns det mycket annat i ditt liv som är mer attraktivt än att förlåta den människan. För man är oftast hamnad i någon form av mörker, eller man kanske kan uppfatta det som att man lever i blindhet. Och allting annat är mycket mer intressant att göra. Man vill hellre baktala, man vill hellre skvallra, man vill tala illa om än att man vill gå till Gud med den människan och säga: Herre, hjälp mig förlåta den här människan. Det är som att när man är där, alltså lever i någon form av bitterhet eller oförsoning mot sina medmänniskor, är det som att ens insida blir helt paralyserad. Och man skulle helst av allt vilja att otrevliga saker händer just den människan. Man kanske inte säger det. Vi kristna tycker inte om att säga allt. Men jag har goda och dåliga nyheter. Gud ser till hjärtat. Han ser inte oftast våra ord, utan han ser vad vi tänker och hur vi känner och vad vi skulle vilja egentligen säga och tänka. Det finns ju egentligen inte någonting som Jesus talar så radikalt över som förlåtelse. Ibland när jag läser min bibel och när jag bläddrar det här om dagen eller igår i den, så man blir lite nervös nästan när man läser om förlåtelse. Han säger till exempel: efter den här så kallade Fader vår bönens utläggning, så avslutar Jesus med att säga att om inte vi förlåter våra medmänniskor deras överträdelser, ska inte heller Gud förlåta oss. I slutet av den redan nämnde liknelsen om den här rika mannen som sen strök över den där skulden och sen tog tillbaka den, så säger Jesus det ytterligare ett steg. Han säger att om inte vi av hjärtat förlåter, så kommer det gå på samma sätt som det gick för den här mannen som inte ville ge nåd och förlåtelse till sin medmänniska. På något sätt, och lyssna nu igen, på något sätt slutar vi leva så som Gud har tänkt att vi ska leva, då vi inte lever i ständig förlåtelse. Det är som att vi hamnar på en sidoväg. Vi är på väg till Stockholm och hamnar i Utsjoki. Att på något sätt när bitterheten, oförlåtelsen kommer in i oss, så börjar den här kurskorrigeringen gå åt ett annat håll än vad det hade tänkt att vi skulle gå. Vi var på väg hit, men vi hamnar hit, oftast omedvetet. För den är lömskna bitterheten och oförlåtelsen, för den talar inte om för oss att nu är någonting fel, utan det blir ett liv, en del av vårt liv, och det sker av bara farten. Därför så brukar jag säga, hur kan vi mäta då om vi lever i förlåtelse? Om vi snabbt skulle tänk på din värsta fiende. Om vi är så heliga, alla har säkert inte några sådana, men jag kan tänka på min. Alla så nervösa funderade jag. Men vi kan mäta egentligen vårt kärlek från Gud till våra medmänniskor på det här sättet. Om du tänker på din värsta fiende, och så tänker du, hur mycket välgång önskar du just nu honom eller henne? Det är kärleken från Gud i ditt liv, till dina medmänniskor. Hur mycket du älskar din värsta fiende. Lite radikalt sagt, men det får man ju vara ibland. För ibland måste vi våga tala om de här sakerna på ett ärligt sätt. Att Guds kärlek, den är ju större än allting annat. Jesus dog inte för de heliga, han dog för syndare. Och Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Det vill säga, samma kärlek som Gud älskar alla människor med, så finns också i varenda troendes liv. Så på samma sätt som vi älskar vår värsta fiende, på det sättet är Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Och det var jättejobbigt att höra hur några mumlar där i bänken. Men mumlar ni vidare, jag kommer snart i mål. Så. För min del blev en avgörande faktor det jag läste i Bibeln. För jag själv var det där som jag nämnde, då jag levde i bitterhet mot andra människor. Men så läser jag då, som rubriken här är till predikan, så läser jag om att vi är kallade att gå den smala vägen. Och jag minns när jag läste den där, om den där smala vägen, så blev det som en uppenbarelse för mig. Och jag förstod att i mitt liv är den smala vägen och den trånga porten att förlåta den här människan som hade felat och gjort illa mot mig. Den smala vägen är inte bara trevlig att gå på. Det är inte autobahn, utan det är en sån där byväg som slutar mitt i. Alltså det är en sån där jobbig sak att ta sig fram på. Men samtidigt, att förlåta när man inte vill, det är då man behöver Gud. Det är då vi behöver Gud till hjälp. För jag tror att om vi lever i förlåtelse och försoning, så närmar vi oss den frihet som Paulus talar om i Galaterbrevet 5. Där han säger att vi är kallade att leva i frihet. Men vi ska också se upp, för det är en kamp i vår insida som vill tjäla den här friheten ifrån oss. Han vill få oss att känna oss mindre värdiga och vill få oss att vara arga på det ena och det andra som finns runt omkring oss. Så jag minns i alla fall att efter att läsa Bibeln att gå den smala vägen, så böjde jag mina knän där hemma i sovrummet, så bad jag till Gud och sa, Gud, hjälp mig. Om man nästan hör Gud där i bakgrunden, ja, det tog dig ett år att komma ner på dina knän. Ja, vi är ganska sega varelser, vi människor ibland. Men det fantastiska som jag har funnit när vi talar om förlåtelse, det är att det är någonting som verkligen är på Guds agenda och någonting som han vill hela tiden göra genom oss och i oss. Psalmisten säger, varifrån kommer min hjälp? Jag tror det är psalm 121. Varifrån kommer min hjälp? Det står där innan, tittar upp i bergen och funderar, varifrån kommer min hjälp? Och sen vers 2 svarar han på sig själv, jo, min hjälp kommer från Herren. Han som har skapat allting. Han har en lång fin utläggning om hur fantastiskt stor Gud är. Och jag tror när vi många gånger trampas på de här utmaningarna som drabbar oss, så ska vi förr eller senare tänka på det här. Varifrån kommer min hjälp? För de flesta av oss som haft stora utmaningar och kamper i sitt liv, så har någon gång varit den situationen där man behöver lite hjälp. Och då kan man fråga sig, varifrån kommer min hjälp? Ja, de flesta av oss vet ju, eller alla av oss vet ju svaret på det där. Men många av oss lever ju svaret på annat sätt. Vi tar hjälp från pengar och vi tar hjälp från jobb och från familj. Alla saker är jättebra. Men det bästa vi kan lära oss är att fokusera hela tiden att vår hjälp primärt kommer från Gud. Så när du hamnar i den situationen i ditt liv då du blir besviken på vad människor har gjort mot dig, börja där. Varifrån kommer min hjälp? Och så svarar du på dig själv. Min hjälp kommer från Gud. Han som har skapat hela världen. Och det hjälpte i alla fall mig när jag var ner på mina knän att kunna förlåta, lämna och närma mig den friheten som jag tror Paulus vill att vi ska leva i. Här mot slutet så vill jag berätta om min vän Sara. Hon heter egentligen något annat, som jag kallar henne Sara. Förlåtelsen på något sätt har blivit så levande genom historien om min vän Sara. Det hände för över 10 år sedan. Sara växte upp med 2 alkoholiserade föräldrar. Som placerades ganska unga år på ett fosterhem. Väl där på fosterhemmet så gick det ett antal år. Och så mittal fick hon höra på omvägar att hennes mamma hade gått bort. Alltså hade dött. Och det ledde i sin tur till att hon blev väldigt hatisk och hatande mot sin pappa. För han hade inte kommit och berättat det åt henne, utan hon fick då höra det någon månad senare på omvägar. Och detta hat grodde i henne under ett antal år och livet låt sig gick inte bra. Det gick allt annat än bra, det var jobbigt på alla sätt och vis. Ända tills en sommardag då Sara träffade, eller var med en god vän. Och de kom för sig att de skulle be till Gud tillsammans. Be till Gud om att hon skulle få hjälp att förlåta sin pappa. Och de bad till Gud. De höll på en par timmar, 4 timmar eller någonting, så bad de till Gud. Och mitt allt känner hon. Hon får svara på sin egen fråga. Varifrån kommer min hjälp? Jo, hjälpen kommer från Herren. Plötsligt känner hon en iver och en vilja att förlåta sin pappa. Så hon gör det den där stunden. Och den sekunden hon gör det så förvandlas på ett märkligt sätt hela hennes liv. Jag träffade henne senare, jag hade sett träffa henne innan och träffa henne efter den här hela episoden. Och jag kände knappt igen henne. Förut var den hatisk, ung kvinna fylld med allt det jobbiga som livet hade medfört, men också fylld med hat mot vad hennes far hade gjort henne. Och nu var det en glad, harmonisk kvinna. Och allting började med att hon kunde be bönen. Varifrån kommer min hjälp? Jo, den kommer ifrån Gud. Och även om hon inte kunde förklara hur det hade gått till, så genom den här viljan att förlåta så kunde Gud göra någonting i henne och hennes liv då blev förvandlat. Jag tror att hemligheten i evangeliet ligger i den mänskliga insikten i att hon inte klarar av livet utan ständig hjälp från Gud. Det kristna livet handlar kort och gott om att komma till den insikten som Paulus hade i slutet av hans levnadsdagar. Nämligen att Kristus, Jesus, kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den störste. Vi är ständiga syndare beroende av ständig hjälp, nåd och hjälp på den väg som vi vandrar på. Och det bästa är att Gud hela tiden vill finnas där och hjälpa oss. Den stora mänskliga synden är inte synden i sig själv, utan att vi ignorerar den hjälp som Gud vill ge oss. Ska vi be till Gud. Herre Jesus, nu tackar vi dig Gud för att du Herre Jesus kan beröra oss, hjälpa oss Herre och göra någonting i oss Herre som inte vi själva förmår att göra. Du hör, Herre Jesus, det ordet som har gått ut. Och jag ber, Herre Jesus, att de människor som på något sätt har kunnat identifiera sig med någon av de här tre punkterna, låt deras liv, Jesus, bli förvandlat den här kvällen, den här dagen, Herre, genom din helige Ande. Vi tackar dig, Gud, för att du kan göra mera än vi förstår och tänker. Vi vill ge vårt hopp till dig, Herre. Grip du tag i det och gör någonting i oss. Vi ber Jesus.